Hej och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Klurig alltså. Den är väldigt bra men väldigt svår, och vi sitter säkert här med lite olika tolkningar till och med i detta, fastän vi tillhör samma gemenskap. Och möter man andra, både teologer, pastorer eller församlingsmän från andra sammanhang, då kan man få lite olika liksom syn på hur man ska läsa den här boken. Den är, ni som, jag vet inte hur många av er som har läst den hela, men det är liksom superspännande de första 5 kapitlerna. Sen börjar det komma en massa konstiga plågor och grejer och saker som man, oj vad händer här. Så att den är klurig. Den är en bok som är spännande att studera teologiskt. Det är liksom den bok som, det finns ingen bok som refererar så mycket till Gamla testamentet som den. Men det finns inte ett enda direkt citat. Det är lite så märkligt. Inte ett enda direkt citat från Gamla testamentet, men 275 stycken referenser. Så du behöver ha Gamla testamentet med dig egentligen när du ska gå in i Uppenbarelseboken och förstå den. Den hänvisar till saker där så att man får en förståelse. Och även hänvisar väldigt mycket till Nya testamentet, till Jesus inte minst, när han pratar om tecknen på hans återkomst där i Matteus 24 och 25. Och om krig och nöd och svåra saker och som ska hända, som ska ske. Va? Så att den har också historiskt sett varit en bok som man har nästan undvikit att göra bibelkommentarer över, för den är komplicerad och sådär. De som har öppna och läsa får möta liksom symbol, men det är vilddjur och det är liksom plågor och det är kamp och det är änglar och det är en eldsjö och det är alla, alltså det är svåra saker. Och dessutom omdebatterat, hur ska vi förstå det här, va? Men grejen är att den behöver återupptäckas ifall den har glömts av eller undvikits. Den är väldigt kraftfull. Jag fastnar för början. Vers 3 i första kapitlet betonas det att salig, alltså välsignad, lycklig, ett djupare ord än det till och med. Salig är den som läser upp, och salig är det som lyssnar till profetians ord och tar vara på detta. Så knyts den ihop också. Sista kapitlet sägs nästan samma sak. Kapitel 22:7, salig den som håller fast vid profetians ord i denna bok. Gång på gång betonas det att det är en profetia. Det talar om det som kommer att hända, bland annat, ganska mycket framåt. Men det är en rik välsignelse att öppna sig för den där boken och budskapet för den där boken. Så är det, och jag tänker att vi kan läsa de 3 första verserna bara för att komma igång här, så får vi se. Det här är nog, vi får se vad det blir för predikan det här. Men vi läser de 3 första verserna. Jag kan bara säga att författaren är alltså Johannes, heter han. Han presenterar sig själv i boken, och traditionellt så tänker man att det här är aposteln Johannes som är ungefär 95 år gammal, och det är ungefär 95 efter Kristus den ska vara skriven då också. Det finns lite delade meningar om detta, men de flesta tänker att det är så. Och han är ute på Patmos. Det var en sån fångö som romarna hade, en ö utanför Grekland som man sände ut fångar till, helt enkelt. Om det var ett arbetsläger eller var det, hur det riktigt gick till. Men han är där och säger att han är där, och det är där han får uppenbarelsen. Men vi kan läsa de 3 första verserna då. Då står det så här: detta är Jesu Kristi uppenbarelse som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han sände sin ängel och gjorde det känt för sin tjänare Johannes, som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Salig är den som läser upp, och saliga de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som står skrivet i den, för tiden är nära. Ja, bara här finns det mängder av saker att liksom packa upp om man vill. Det som är med en sån här predikan. Man skulle kunna hålla en bibelstudieserie på ordentliga bibelstudier för varje kapitel här. Men i en enda kort predikan ska jag försöka lyfta fram uppenbarelseboken här. Och som ni ser här så står det, detta är Jesu Kristi uppenbarelse. Där har ni det grekiska ordet apokalyps. Och det betyder att något ska uppenbaras, alltså därav uppenbarelseboken. Och jag skulle vilja hävda att det inte bara är något som ska uppenbaras, det är någon. Det är en person, det är Jesus Kristus som är den stora uppenbarelse i den här boken. Ja, här också så ser man att det är mycket det här språket också kan vara lite förvirrat. Se, jag kommer snart. Mycket se, jag kommer snart. Det säger typ nästan, tror jag, 10 gånger genom boken. Och jag är nära. Och det finns något... Det här ska tolkas, det här ordet. Ska helst inte, tror jag, tolkas i tid, att jag kommer snabbt och snart. Utan snarare snabbt, plötsligt. Det är det språket. Så här talar Paulus till exempel om Jesus återkomst. Som en tjuv om natten. Det är liksom instant. Det kommer gå fort. Och det vi behöver vara redo. Men de tolkningar som egentligen, det finns kanske fler, men de tre vanligaste tolkningarna att närma sig uppenbarelseboken brukar vara en allegorisk, alltså symbolisk tolkning. Det är mest symbolik som talar allmänt. Vad är vilddjuret till exempel det, idag för mig eller i den här tiden och så vidare. Du har en historisk tolkning där man tittar, en del tittar bara det, men det handlar om då. Det handlar om liksom tiden på Johannes tid, och man tolkar till exempel vilddjuret och antikrist här in i kejsardömet. Det var Nero som var antikrist, och det handlar väldigt mycket om 70-talet när templet förstördes, tänker man. Och så finns den här futuristiska synen, den här eller så framtidssynen som pekar väldigt mycket på Jesu återkomst och tiden där. Jag har hört till de som har en sån. Där ligger jag mest, att den faktiskt handlar väldigt mycket om framtiden. Men jag menar att släng inte de andra bort. Det är också allegoriskt. Det är väldigt mycket bilder och symbolspråk vi måste förstå. Det är numerologi, nummer hit och dit. Det finns väldigt mycket att gå in i. Även men det handlar ändå om konkreta saker. Och det är också historik, det är en tröst för dem som levde på apostelns tid. Att ondskan kommer inte vinna, utan godheten kommer segra. Och fantastisk bild av Jesus som kommer fram. Men det, du kommer inte undan att den här boken handlar väldigt, väldigt, väldigt mycket om Jesu återkomst och den sista tiden. Och den sista tidens nöd, det är därför det här blir en jobbig bok ibland att läsa. Det är tuffa grejer. Men det är Jesu återkomst från början till slut och väldigt mycket däremellan. Vi läste inte det här, men i första kapitlet så betonas det direkt att se, han kommer med molnen och alla ögon ska se honom. Även de som har genomborrat honom. Och ja, så får man höra det här genom boken, och i slutet så kommer han på en vit häst, Guds son, och liksom ställer allt till rätta. Så uppenbarelseboken, ja, se min predikan då som någon slags intro om du vill, och så sätter du dig med den när du har tid. Du kommer bli välsignad om du bara tar dig igenom första kapitlet. Men jag vill uppmana att läs kapitel 2 och 3 också. Uppdelningen, ska jag säga något om uppdelningen? Första kapitlet, då möter man en uppstånden herre som är helt mäktig. Och liksom Johannes får det mötet och faller ner som död. Vi ska läsa den snart. Han beskriver liksom Jesus i all sin makt. Va? Jesus i sin kärlek lyfter honom upp och säger, var inte rädd, och fortsätter med budskapet. I kapitel 2 och 3 så vänder sig den mäktige uppståndne Jesus i all sin makt med ett budskap till församlingen. Det är 7 församlingar som konkret får ett budskap från Herren, eller brev till och med, som det står, skriv till församlingen i Philadelphia till exempel. Det finns 7 församlingar där som jag tror också är en bild på 7 är fulltalet liksom, bild, så att det, vi kan ta åt oss av allt som sägs där. Herren har en tanke med sin församling, och hans ord är både skarpa och kärleksfulla där, så att där möter ni det i kapitel 2 och 3. I kapitel 4 sen så händer något. Johannes blir som uppryckt till himlen och får komma in i himlen, och där får han var inför tronen och se liksom Gud på tronen, fanen på tronen, och lammet, Guds son, är där, och liksom hamnar väldigt mycket i centrum där och tillbeds för att han har gått till korset och köpt människor fria genom sitt blod. Mycket i det här språket, han har tvättat oss rena med sitt blod. Det är ett sånt fokus på det. Det är en stark, stark bild av Herren där. Men sen kommer det då till kapitel 6. Och det här, det blir svårt liksom. Då kommer det till mellan 6 och 18. En stor del av boken handlar om vredens tid, om man får använda de här hemska orden. Till och med Guds vrede och lammets vrede. Det betyder att det är en dom över ondskan. Gud gör upp med ondskan. Det beskrivs där redan i kapitel 6. Och du kan läsa om sigill som öppnas och det är basuner som och det är till slut vredeskålar som hälls ut. Och det är svårt att ta in, men det är liksom hagel, det är eld, det är blod. En tredjedel av jorden bränns upp. Det är en kamp mellan gott och ont. Det är väldigt dramatiskt att läsa. Du kan läsa om ärkeängeln Mikael som tar fighten med Satan. Och det är vilddjur och det är som sagt plågor. Men poängen är att den viktigaste poängen är att se, hålla ut hela vägen och se att Gud tar hand om ondskan. Gud segrar. Ondskan har ett slut. Och sen kommer en tid där varje tår ska torkas. Va? Men det finns ändå en period här som kallas för vredens tid. Jag tänker jag vill ändå nämna den. En del säger, ja, men är det här symbolik? För plåga har ju alltid funnits. Förföljelse har ju alltid funnits. Jo, men det har det. Och vi får inga löften och inte liksom bli förföljda eller få vara med om hemska saker. Så är det. Jag håller med verkligen om det. Men det här är av en annan dignitet. Det här är så mycket värre den här tiden. Jag vill nämna den, även om jag hoppas att ni inte blir illa till mods. Men det här är Bibelns budskap. Och det kommer en tid innan Herrens återkomst som är så svår att du kan inte ens jämföra det med svår förföljelse. Jag vill visa på några bibelord. Till exempel Daniel 12:1. Daniel pratar om den här tiden som Uppenbarelseboken också talar om. Han talar också om Mikael här som kommer. Vi kan läsa. På den tiden ska Mikael träda fram. Den store försten som står som försvarare för dina landsmän. Och så säger han så här. Det kommer en tid av nöd som inte har haft sin like. Ända från den dag då folken blev till. Och fram till den tiden. Alltså han är ganska tydlig här. Att det kommer en sån tid av nöd som det går inte att jämföra med en annan tid. Det är inte en hemsk läsning. Han skriver i det här kapitlet väldigt mycket om ändens tid. Till och med folk ska stå upp från sina gravar. Och det är liksom Herrens återkomst och dom. Men här kommer en nödens tid. Jesus tar vid i det här. Jag tänker också ta med Matteus 24 och vers 21. För där pratar Jesus i det kapitlet om. De frågar om vad är tecknet på din återkomst. Och vad liksom, hur ska vi? Han ger inga datum. Men han säger det finns tecken. Men det blir krig och det blir elände, det blir en svår tid. Och till slut så säger han de här orden. För då ska det bli en så stor nöd att, nu betonar han det här, att något liknande aldrig förekommit från världens begynnelse. Och ända fram till nu. Och inte heller ska komma. Så den är ojämförligt svår. Den här tiden. Och letar vi lite i gamla testamentet så kommer vi hitta Jeremia 30 tror jag där, som talar om det som Jakobs nöd. En drabbning som är, alltså vredens tid, den blir svår. Uppenbarelseboken 6, vi tittar in då i Uppenbarelseboken 6. Efter allt det här när han har sett lammet i himlen, när det börjar. Vi kan titta på vers 15, 16 och 17, då står det så här. Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergens klippor. Och det sade till bergen och klipporna, fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen. Och lammets vrede, deras vrede stora dag har kommit, och vem ska då bestå? Tunga texter pastorn tar idag. Men det här möter om du öppnar Uppenbarelseboken. Det är liksom, och inte bara, faktiskt hela Bibeln. Den här tiden då, vredens tid, vad man ska säga, det är en uppgörelse med ondskan som är så väldigt viktigt att förstå det. Och det är det som den här kapitel 6-18 skildrar egentligen, den tiden, en mycket svår tid. Men går vi in och orkar läsa de texterna så ser vi att målet är ändå, Gud agerar, målet är att liksom de som finns i den här nöden, vill Gud ska vända sig till han. Han vill ju uppenbara sig, uppenbara sin nåd och allt det här, va. Men det är många som inte tar emot detta, va. Så nu ska jag bara bekänna att jag hör till dem. Och här kommer det att vara lite olika åsikter. Men jag hör verkligen till dem som tror att församlingen, bruden alltså, som ska fira bröllop med brudgummen Jesus Kristus, vi är besparade från vreden. Jag tror det är fullt ut. Jag ser det tydligt, tycker jag, i Bibeln. Man kan ha olika åsikter av det, men en del menar att församlingen ska vara med i det här och liksom det här jobbet innan Jesus kommer. Jag ser faktiskt tvärtom. Vi är besparade från vreden. Jag tycker det är tydligt. Paulus säger det rätt ut. I ett brev där han talar väldigt mycket om Jesu återkomst, så säger han liksom i första Thessalonikerbrevet 5, först vers 2, så talar han sig om Jesu återkomst. Jag tror den boken handlar om. Varje kapitel avslutas med Jesu återkomst. Och i kapitel 5 handlar det hela om Jesu återkomst. Och det säger han, det där han säger, det ska gå snabbt, som en tjuv om natten kommer han. Och sen säger han där i vers 9, jag tror jag hade med det. Då säger han så här: Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Det här tröstar han församlingen med det, för de är oroliga. Och de ställer mycket frågor, verkar det som. Vad händer? Liksom, vad kommer hända? Nu? Det är också ett brev där han talar om antikrist på sitt sätt i form av den laglöse. Läs gärna Thessalonikerbreven så får ni se själv vad Paulus skriver. Och när han skriver de här sakerna, så skriver han att vi ska inte gå igenom vreden. Han skriver faktiskt om något som vi kallar för uppryckandet. Och det här tycker jag är en intressant teologi som idag är lite ifrågasatt också. Ja, men det finns saker som jag menar som inte är sanna, som folk tar som sanningar. Någon säger att det står inget om uppryckandet i Bibeln. Jo, det står ganska mycket faktiskt om det. Jag tänkte att vi skulle läsa vad Paulus skriver om det först och främst. Men sen finns det, du upptäcker det. Det är ett sätt att faktiskt bli befriad från den här vreden. Och liksom. Men han skriver först att det är 4, vi tar fram det och läser. Vers 15-18. Jag vet inte hur ofta ni läser de här texterna. Men han säger så här: vi säger, är detta enligt ett ord från Herren? Vi som lever är kvar till Herrens ankomst. Ska inte alls komma före det insomnade, alltså de som har dött. Nej, när en befallning ljuder, en ärkeängels röst, där har du Mikael igen förmodligen, och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen. Och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Så han skickar det här som tröst. Det finns en tröst om du tillhör Herren. Trösta varandra med dessa ord. Och så är det med uppenbarelseboken. Egentligen är det en tröstebok. Men det här uppryckandet beskrivs på lite olika sätt. Inte minst i gamla testamentet. Jag vet att Jesus talar om någon ska få följa med, någon ska få vara kvar. Och det här känner ni säkert till, många av er. Och en del har blivit lite rädda av de här texterna. Man har nästan lämnat dem. Men det finns det är ett allvar, ja. Men det är också Guds ord som visar på vad som ska ske. Och ett exempel, jag vill bara gå till Jesaja. Om vi går till gamla testamentet till exempel. Då finns det, Jesaja har som en egen uppenbarelseboken. En egen apokalypsavdelning. Kapitel 24, 25, 26. Som handlar om precis det här som vi har läst om. Läser ni där så då kommer han tala i kapitel 4. Om ni bläddrar där själva så kommer ni se att det är en stor dom som kommer över hela världen. En vredens tid. I kapitel 25 där så kommer ni se att han talar om att det är som födsloverkar. Känner ni till att Jesus hänvisar till det här kapitlet i Jesaja när han talar om tidens tecken? Det är som födsloverkar. Så han har Jesaja 25 där. Och så kommer vi till Jesaja 26. Som är lite avslutningen på den här Jesaja-apokalypsen. Då står det så här. Jag tog med de här verserna. Vers 19. Om vi bara börjar med den. Titta på det. Dina döda ska bli levande. Mina dödas kroppar ska uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet. För din dag är ljusets dag. Och jorden ska ge igen de avsomnade. När händer det här? Ja, det är ju det som profeten Daniel talar om, Paulus talar om det. Det är när tiden är slut, folk ska uppstå och liksom Herren är på gång. Det är inget snack. Det här handlar inte om något år 70 på Jerusalem, utan det här är då. Men vi tittar på nästa vers. Vers 20 och 21, vi tar dem också. Kom mitt folk, säger det Gud. Gå in i dina kamrar. Stäng igen dörrarna efter dig. Göm dig ett litet ögonblick tills vreden har gått förbi. För se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden ska blotta sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta. Här har du det språket också i Gamla testamentet. Bland annat, det finns på flera ställen det här. Men här har du ett ganska tydligt löfte att det finns en plats av frid för Guds folk. Medans vreden går loss på jorden. Det är det här som Uppenbarelseboken bland annat handlar om. Jag tänker också att det blir så konstigt om man tänker att bruden ska vara med i det här som kallas för lammets vrede. Det är som att bruden först ska bli misshandlad och sen vara med i ett bröllop. Det blir som så konstigt. Så min övertygelse är att vi som tror på Jesus, som tillhör Herren, vi är bevarade från den vreden. Inte från svåra saker idag, men från den här tiden. Det kan vara gott att ta åt sig av detta om man känner att oj, vi lever i den sista tiden och kanske Herren kommer snart. Kommer det bli en svår tid? Vi kanske är med ett tag om det kommer. Men vi kommer inte, liksom, vi kommer bli bevarad från det som kallas för vreden här. Okej, okay. Nu har jag nämnt om det här. Jag vet inte, det finns som sagt, ja, jag kan nämna det också. Uppenbarelseboken, om ni läser de bara första kapitlen. De tre första kapitlen, det här tycker jag är ett ganska fint bevis på att församlingen inte är med där. De första tre kapitlen, där nämns församlingen, ordet ekklesia, 19 gånger. Superfokus, församlingen, församlingen, församlingen. Och sen i kapitel 4, då Johannes rycks upp till himlen. Det är som en bild på församlingen som faktiskt rycks upp där. För efter det så nämns inte församlingen överhuvudtaget för att det är dags för ett bröllop. Lammets bröllop. Det tycker jag är en stark bild. Det som händer här nere på jorden, en del kommer komma till tro. Och de kommer kallas heliga och liksom Guds folk. Men jag tycker det är en ganska stark bild på att församlingen kommer fira bröllop i himlen. Jag vet inte, vi får diskutera vid bordet här sen. Kanske ni kommer sen. Nej, men jag håller inte med. Det är fine. Jag tar det här som en stor tröst i alla fall. Jag tror det är viktigt att vi har brudidentiteten. Som sagt, vi undviker inte svåra prövningar och lidanden, men den här vreden kommer vi inte vara med i. All right, nu vill jag fokusera mer på nöden och plågorna som finns inom boken. Jag vill bara gå in i uppenbarelsen av det jag tänker. Det här kan alla ta åt sig i alla tider, oavsett vad det är för tolkning. Se vilken uppenbarelse av Jesus som finns i den här boken. Han är själva uppenbarelsen. Som jag nämnde, kapitel 1. Sitt bara med kapitel 1 om du inte känner att du orkar läsa hela. Och liksom möt honom i full härlighet där vi kan se Johannes faller ner som död. Liksom och han får resa honom upp. Så pampigt är det. Vi ska läsa den texten snart. Och som jag nämnde så här, i kapitel 2 och 3, där är han församlingens herre som talar. Och sen i kapitel 5 där är han lammet i. Som får ära och lovsång. Liksom källan till all lovsång och tillbedjan är att lammet blir slaktat för vår skull. Han har köpt oss fria. Vi har en fantastisk framtid. Det är liksom bilden. Och sen kan man läsa om de är plågorna allt man vill. Men vi kommer att se då hur Herren genom sin ärofyllda återkomst bara tar tillbaka jorden från inkräktaren, Satan. Och ställer allt till rätta. Etablerar sitt rike fullt ut, va? Och i kapitel 19 som sagt då rider de på den här vita hästen och segrar. Sen kommer visserligen där är en domaren inför den vita tronen och sen så är det lammets bröllop. Det är en otrolig uppenbarelse av Jesus i den här boken som man liksom behöver få. Den kommer sist av allt i Nya testamentet. Jag har fortfarande inte läst knappt. Vi kan läsa från kapitel 1. Först som sagt, början är så starkt, då kommer han presenteras Så här fint. Alltså, han älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod. Den tonen slås an direkt. Och sen kommer vers 12. Vi kan ta med 12-16 här. Då beskriver Johannes hur han först kommer i anden och sen hör han en mäktig, mäktig röst. Och då står det så här. Ja, jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. När jag vände mig om så såg jag 7 ljusstakar av guld och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson klädd i en helång dräkt. Och med ett bälte av guld runt bröstet, det är förmodligen överste prästens klädnad. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö. Hans ögon var som eldslågor. Och hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen. Och hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han 7 stjärnor. Och hans mun kom ett skarpt tvegat svärd. Och hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft. Det var Johannes får säga. Vi kan bara läsa vidare. Vi tar vers 17 och 18 och ser hur han reagerar på det här. När jag såg honom följa ner som död för hans fötter. Men han lade sin högra hand på mig och sa, det var inte rädd. Jag är den första och den sista. Den levande. Jag var död och ser jag lever i evigheters evigheter. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Dödsriket ska det stå i grundtexten. Vilken härlighet. Vilken uppenbarelse om vem han är. Och hela tiden vad han har gjort. Jag var död. Hela tiden är det vad han har gjort med sitt blod. Och läser vi vidare. Om ni går in och studerar bara titlarna. Jag tror det är 32 titlar han får i hela uppenbarelseboken. Bara kapitel 1 där det tror jag. 9 titlar och de är helt fantastiska liksom. Men jag hinner inte gå igenom allt det där med er nu, utan jag vill bara peka på egentligen kontrasten som finns i evangelierna. Har ni tänkt på evangelierna, Matteus, Markus och hur de uppenbarar Jesus Kristus? Där uppenbaras Herren i ödmjukhet. Det är som att hans makt döljs av liksom kött och blod, men där han är ödmjukhetens konung där, va? Ni vet, han kommer som ett barn, föds in i enkla förhållanden, växer han upp i liksom. Han blir en snickare, han blir liksom en grovarbetare. Han vandrar omkring och har ingenstans att sova, han sover ute liksom. Och han fokus mot korset där han ska egentligen förödmjukas och ta världens synder och förbannelse på sig. Det är liksom då visserligen skiner det igenom. Om ni läser evangelierna, när han kliver upp med Petrus, Johannes, Jakob på förklaringsberget, helt plötsligt så börjar han skina. Då kan det döljas vem han verkligen är. Då är han i sin härlighet där, och de blir alldeles tagna av det. Eller till exempel när han en gång bara säger sitt namn, jag är, och så faller soldater till, han bara säger sitt namn så faller de till backen. Så då så springer det fram det här liksom härliga även i evangelierna. Men han går till korset och utgjuter sitt blod där för vår skull. Det är det egentligen uppenbarelseboken handlar om, helt vad han har gjort och vem han är, va. Så det är en kontrast här kommer vi i uppenbarelseboken, då ser vi det som att skynket dras undan, han wow, Johannes blir golvad och vi också om vi stannar upp för det där. Det här är våran Herre. Och han kommer tillbaks för att hämta sin brud. Det är temat i boken. Det är faktiskt det stora bröllopet där landar i. Och det är väl det jag skulle vilja avsluta egentligen bara med att läsa vers 7 i kapitel 19 som är... Ja, kort och gott så här. Låt oss glädjas, står det. Och jubla. Och ge honom ära för lammets bröllop har kommit. Och hans brud har gjort sig redo. Och jag tror vi skulle behöva liksom ha den här brudidentiteten med er. Begrunda liksom. Ja, just det. Och man behöver faktiskt förstå lite grann egentligen också det hebreiska bröllopet. Du förstår evangeliet bättre Jag kan avsluta kort med att nämna, det är egentligen där i en undervisning, men jag kan kort med att nämna punkterna. Det hebreiska judiska tänket med bröllopet var att man börjar med en trolovning. Det liknar lite grann förlovningen som vi har. Men där bruden säger ja till brudgummen, och då kallas bruden för helig. Det betyder avskild, du är avskild för brudgummen. Så Paulus pratar ju det språket hela tiden, vi bara tänker in på det. Han säger till och med, jag har trolovat er med en enda man med Kristus. Han säger så till församlingen. Och varje församling jag skriver till kallar han för ni heliga, ni avskilda. Visst, vi är heliga och rättfärdiga, men det är faktiskt ett brudspråk. Han påminner om att ni är bruden. Så det är liksom trolovningen. Och sen nästa steg i det hela, då är det brudgummen som ska gå bort för att bereda plats åt bruden. Och man gick hem till fadershemmet och byggde ut ungefär. Och det är det Jesus talar i Johannes 14. Han säger, hörni, jag ska gå till fadern. Men vet ni, det finns många rum där. Sen, jag ska komma och hämta er sen. Alltså det här är liksom bilden av bröllopet. Det blir väldigt starkt när man ser många saker man inte tänker på. Bruden, man drack liksom vin tillsammans för att försegla förbundet. Men sen drack man inte förrän det var dags för bröllopet. Ni kanske minns att Jesus säger ungefär så när de kör den första nattvarden. Nu ska jag inte dricka det här någon mer förrän när det är dags i mitt rike. När bröllopet kommer. Va? Så det är mycket sånt där som jag tycker är spännande. Man får se. Sen var nästa fas att brudgummen kommer plötsligt. Det kunde ta upp till ett år. Bruden skulle förbereda sig. Och det kunde ofta komma på natten. Det var en sån här plötslig grej. Ibland handlade man med vännerna och sådär. Ibland kunde man blåsa i basun och så hämtade bruden. Nu är det dags. Jag vet att en svensk kvinna som ska gifta sig vill ju förbereda sig lite bättre än så kanske. Men det var liksom... Det var mallen någonstans. Och då förstår vi lite grann det här med uppryckandet också. Och sen hade man ett bröllop som var i 7 dagar. De kunde ha fester. 7 dagar långt bröllop var alltså. Ja, men det här kan man fördjupa sig om man vill inse att jag måste gå för landning, för jag ska inte gå in för djupt där. Poängen är att vi är i fas 2 här. Han har gått till fadershuset och vi förbereder oss. Och han kommer snart tillbaka och hämtar oss. Och det är dags för ett bröllop. Så vi ska göra oss redo. Och det kan man fundera. Hur gör vi oss redo? Bruden har gjort sig redo, läste vi här. Det kan man fundera över. Längtar vi efter att Jesus kommer tillbaks? Har vi... Han säger en intressant... Det är det absolut sista jag ska nämna. Han vill ju ha relation här och nu. Han säger till en av församlingarna, den ljummaste församlingen av alla, som kallas för Laodikea. Som man känner bara, oj, de får ganska allvarligt budskap. Men där säger han faktiskt, vet ni, att jag står och knackar vid ert hjärtas dörr. Kan inte ni öppna så jag får komma in och hålla måltid med er, ha gemenskap med er. Det är ju vad Herren vill. Han vill här och nu ha gemenskap med oss, bygga på relationen. Så det här är också allt det här har vi i uppenbarelseboken. Och jag tänker att det absolut viktigaste, det som alla bodensare behöver höra, alla människor behöver höra, är att det finns en inbjudan till brudeskaran. Och egentligen inga prestationer i det, utan det handlar ju om att acceptera att hans blod kan tvätta mig ren. Hans blod kan ge mig en rättfärdighetens klädnad, en brudeklädnad. Det är uppenbarelsebokens budskap. Okej, nu fick ni min take på det finns mycket, mycket, mycket mer att säga om den här boken. Och vi kan resonera vid fikaborden om det här om ni vill. Men det är ju väldigt viktigt att öppna sig för det positiva budskap som faktiskt finns. Det var en tröstebok att Gud har vunnit seger över ondskan. Läs den nu och så får vi fortsätta samtalet kring det här. Nu har vi gått igenom hela Bibeln egentligen. Den röda tråden inom Bibeln, och den blir så väldigt tydlig tycker jag i den här boken. Det handlar om Jesus, han är den röda tråden. Och det han har gjort på korset är så avgörande. Så att det viktigaste för alla människor är att ta emot Jesus. Och vi har det uppdraget att berätta det för människor. Och hjälpa människor med det. All right. Vi ber en bön tillsammans. Far i himlen, vi tackar för ditt ord. Vi tackar för att vi har fått gå igenom egentligen hela Bibeln på ett sätt. På en resa här nu. Nu har vi landat i uppenbarelseboken. Vi tackar för att du uppenbarar din son i ditt ord på ett oerhört starkt sätt. Och jag bara ber om din helige andes hjälp. För var och en av oss att få Jesus uppenbarat än mer. Att vi får verkligen fästa blicken varje dag på Kristus. Och fyllas av förundran och tillbedjan. Och glädje när vi ser hur mycket han älskar. Hur mycket du älskar oss, Jesus. Hur mycket vad du har gjort för oss. Att du verkligen har räddat oss. Du har frälst oss. Du har gjort det ingen annan har kunnat göra. Genom att gå till korset. Vi är köpta med ditt blod. Vi tillhör dig, vi tror på dig. Vi ber att vi ska få se människor komma till tro och få upptäcka det här också. Jag bara välsigna vår gemenskap till att få se det nyfrälstas glädje i den här staden. Och att vi själv ska få upptäcka och få aha-upplevelser över hur stort det här är. Så att vi kan berätta det också, att vi själv ska få förstå det. Vem du är, vad du har gjort för oss. Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är i centrum i vår gemenskap. Du är här på riktigt just nu. Och vi vill bara stilla oss nu i tacksamhet och förundran över vem du är och vad du har gjort. Tack för att vi får vara bruden. Tack för att vi får vara din församling. Tack för att vi får ha ett heligt uppdrag också i den här tiden. Vi tror att du kommer snart. Vi ber att du ska hjälpa oss förbereda oss för detta på bästa sätt. Amen.